Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd har Tobias invigningstal på Pride blivit bombhotat.
Gabriel rapporterar från kaoset på presidentdebatten och att Trump har fått corona.
Expressen undrar om Tobias har haft en sexuell relation med Elisabeth Höglund.
Vi hyllar naprapat Hasses magiska fingrar.
Och till sist listar vi tre saker vi lärde av våra ex.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias.
Du Tobias, jag var hemma hos mamma och pappa häromdagen. Ja, och då så satt vi och pratade lite grann om min mormor. Mormor Elsa.
Från Frost.
Vad sa du?
Från Frost.
Från Frost, ja. Det är hon som spelar huvudkaraktären i Frost.
Det hade man inte trott.
Nej, det hade man inte trott. Det var lite otippat. Mm. I alla fall, så mormor Elsa då, hon bodde i Enskede utanför Stockholm. Och hon dog när jag var 16 kanske. Och de sista åren så fick hon en släng av Alzheimer. Mm. Men hon var en väldigt så här aktiv kvinna och ville ändå gå en datakurs. Mm. Trots att hon hade börjat få sin Alzheimer. Mm.
Som Dagny typ, alltså hon som är 108
år. Ja, fast hon har inte Alzheimer.
Nej. Hon är bara äldre.
Hon är bara aktiv, ja. Ja, i alla fall. Så hon gick då på den här datakursen. Och efter första kursdagen så ringde mamma och frågade så här: hur var det? Hur känns det? Mm. Och mormor svarade: ja, jag känner mig lite sjuk. Jag tror jag har fått ett datavirus.
Och trodde hon att det var så då, eller det var bara fyndigt sagt?
Alltså, nej, hon trodde på det på riktigt.
Hon hade fått datavirus, ja.
Hon trodde att hon hade fått att det var det. Hon kände sig lite dålig.
Men jag tror att corona är digitalt, tror jag.
De säger att det kan vara 5G som... Fast det kanske inte släppt den, eller 5G?
Nyheten om det, eller?
Nyheten är ju släppt. Vi har ju pratat om det i podden
till alltså, vi sa ju till och med att vi berättade i podden att i december förra året skulle 5G vara helt övertäckt i Schweiz. Schweiz skulle vara helt
och där är vi uppkopplat.
Nej, men alltså, jag tänkte bara om det blev så, menar jag. Ja. Om det fortfarande är, om det redan är 5G i Schweiz.
Över hela Schweiz.
Ja, men jag tänkte. Men
var det december förra året eller december i år?
Alltså december förra året, tror jag. Vi pratade om det här förra året ju. Ja. Så det måste vara, som sagt, i december i år så skulle det vara helt uppkopplat mot 5G.
Aha.
Men det vet vi inte, har vi inte hört någonting om.
Det har vi inte hört någonting
om. Vi pratade om 5G, det är ju faktiskt lite läskigt.
Länge sedan. Har du några nya uppdateringar?
Nej, ingenting. Alltså, hör du några?
Nej, jag har inte hört några. Det kanske inte blev något. Det kanske inte blev något.
5G. Har du någonting med G-punkten att göra den här?
Den femte G-punkten. Ja. Frågan var den sitter.
Ja. Mm. Den tydligen så var den som det är alltid... Alla sådana här kvinnoorgan och G-punkter är uppkallade efter män. Det är lite konstigt.
Jaha. Ja. Som vilka då?
Nej, men det vet jag inte, men klitoris till exempel. Det var tydligen någon tjej som hittade den först. Men sen så var det i alla fall någon kille som hette klitoris, som tror jag fick sitt namn uppkallat efter den.
Vad spännande.
Ja, och G-punkten var någon jag vet inte vad han hette faktiskt. Men är inte det konstigt?
Det är intressant, och det är väldigt roligt att du säger det. För att jag tittade faktiskt på en serie som jag tänkte prata om lite senare. En fransk serie. Eller en engelsk serie, men de nu utspelar sig i Frankrike. Och då så pratade de jobbade på en byrå som jobbar med advertising. Marknadsföring, ja. Och då så var det en amerikanska som kom dit. Och så skulle de göra någonting då som hade med det kvinnliga könsorganet att göra. Mm. Och då så heter det alltså le clitoris, eller vad det nu var. Alltså det har en manlig beteckning på det kvinnliga könsorganet. Och då frågade hon varför. Och då så sa han det, jo, för att det attraherar män.
Ja, det är både, både jag och nej.
På den frågan.
Så det är kanske i Frankrike, men inte i resten av världen. Nu är det dags för Hänt i veckan.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Tobias, du är tillbaka i Stockholm.
Ja, så fruktansvärt skönt att slippa det där soliga och varma Portugal alltså.
Ja, hur var det då sista veckan?
Men du vet, jag har varit i Portugal nu i 13 år. Och varje vecka har ju varit fantastiskt där. Man har träffat nya gäster och så nya människor. Men det är ju att man träffar nya människor. Så varje vecka ska man liksom bygga upp en relation till den här gruppen. Så det tar typ så här 5-6 dagar innan man faktiskt kommer till den här toppen. Så det betyder att den här... Det blir en verkligen känslomässig berg-och-dalbana varje vecka. För man börjar trevande så det, och alla lite smårädda och lite osäkra på vad är det för någonting egentligen med den här dans- eller träningsresan. Och så runt fredag så är det så här på klimax. Alla är superglada och man har en jargong i gruppen och så här. Så att det är väldigt så här, det går upp och ner. Men då, den här veckan då var ju de glada Hudik utbytta mot mina kompisar.
Same, same.
Ja, faktiskt. Alltså, olika vet du, variationer på alla. Ja. Precis. Men då, så på lördagen, då väljer liksom av de här bussarna bara massa vänner och massa energi. Så det var helt, alltså en helt otrolig vecka. Och jag jobbade inte så jättemycket den här veckan. Jag hade bara två riktiga pass. Och fick gå på pass ibland så här. Och fick liksom prova på hur det var att gå på yoga med mina kompisar. Liksom med Josef Erberg Bring hade yoga. Och Hasse hade kettlebellspass. Och Madeleine Forsberg hade tabatapass. Så här. Mm. Och man får vara på stranden och få uppleva Portugal från en, nästan från en gästs sida.
Ja, kul.
Fattar du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och ingen startsträcka eftersom du kände alla från början.
Precis. Mm. Och var man ens går.
Det var därför du kunde åka hem på tisdagen och känna dig nöjd.
Jag var nöjd redan. En kort vecka. Jag var klar. Jag gjorde faktiskt en hel vecka på 5 dagar. Fantastiskt. Det är ju skitbra.
Fantastiskt.
Ja, då borde man kunna ta med sig hem för att det är så här, det är skönt att spara tid.
Tänk om det var så med arbetsveckor också.
Ja.
När man har jobbat ett tag och känner alla, då behöver man bara vara där 2 dagar i veckan.
Ja, skönt. Men så är ju vi. Vi har ju bara en dag i veckan.
Ja, nu har vi ingenting
överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Men alltså, bland det sjuka som hände i den här veckan var... Att en kväll så sitter vi i matsalen och då ringer Expressen till mig. Mm. Ja. Och säger då, Karin Karlsson ringer från Expressen och säger att de ska göra ett stort reportage. Då så här, du vet säkert, vi ska göra ett stort reportage om Elisabeth Höglund imorgon. Och hon pratar så varmt om dig. Så här. Hon pratar mycket om er relation och er tid i Let's Dance och så här. Och skulle vilja prata och säga några ord om det och er relation. Ja, och så säger jag, ja, men alltså, det var helt fantastiskt. Vi hade ju en helt underbar relation. Liksom. Vi skrattade hela tiden, vi hade en otrolig personkemi och vi kämpade verkligen och hade det här, en riktigt bra resa nästan. Alltså, hon är en av mina favoritpersoner i världen. Ja, och så kom några frågor till från den här Karin Karlsson då. Och så fortsätter det så här, att jag ska spela upp lite. För när Expressen ringer så brukar jag alltid spela in allting vad som händer. För jag tycker det är bra vad de håller på och säger och så.
Vad spännande.
Och hon pratar väldigt mycket om din höft. Är det någonting som du skulle vilja utveckla?
Min höft?
Ja. Höften.
Ja, jag har ju dansat 35 år i de här dansen. Jag har haft mycket av dansen inte i höften. Jag antrodde den.
Ja. Men om vi skulle tala klarspråk här. Vad är relation endast platonisk?
Verkligen.
Ja, toppen. Men du, tack för att du tog din tid. Det blir ganska stor det här. Vi kommer skicka den till dig också. Så att, ja. Tack så mycket. Hej.
Tack mycket.
Hur sjuk fråga.
Vadå? Så att hon trodde att du var liten, att du var hennes älskare?
Ja. Alltså, hon frågade bara, var det rent platonisk i en relation? Frågar Expressen mig så här. Och jag blev så jävla upprörd. Först jag visste bara skrika i luren. Bara, är du helt jävla dum i huvudet, kärring?
Men du sa också att det var det sjukaste jag hört.
Ja, precis.
Och det var väldigt bra.
Ja, och så gick jag tillbaka till bordet. Och så var jag så här, på middagen så här. Och så pratade jag bara, vad fick du bara? Det sjukaste jag hörde. Expressen ringde precis och frågade om jag hade en kärleksrelation. En sexuell relation med Elisabeth Höglund.
Ja. Och så, det är ju väldigt, förlåt att jag skrattar. Men det är ju väldigt roligt på så många plan.
Ja, det är väldigt, väldigt kul. Och roligare blev det när jag gick fram till Madeleine Forsberg.
Ah.
Och sa att vet du vad, det är konstigt att hon sa så här, vet du, Expressen in till mig. Och jag bara, ja men till mig med. vad pratar du om Elisabeth Höglund? Så jag bara, ja, jag är med. Och då kom jag på att hon, hennes gäng, det är de som har tjuvringt.
Ah, det är de som har tjuvringt.
Och vet du vad, jag kände mig så...
Nej.
Ja, och jag bara, oh. Och jag gick på det till 120%.
Nej,
jag var så här, och det är så fruktansvärt bra. Och de började prata om den där förbannade höften. Jag bara, vad menar du? Vilken jävla höft, liksom.
Men vilket practical joke. Det är helt sjukt. Det är
alltså, så Magdalena Forsberg, Sofie Fransén, Maria Danielsson och Tette. Alltså, de har skrattat så mycket åt det här. Alltså, det är...
Men hur kände du det efter? Jag hade nog nästan känt mig lite ledsen och nerstämd.
Ja, nej, men jag blev helt tom.
Ja, alltså, jag förstår
jag känner mig så fruktansvärt dum.
Ja.
Alltså, bara, vad är det som händer? Så, bara, alltså, jag känner mig så totalt bortgjord och så korkad och naiv. Tänkte jag bara... Och ändå har vi pratat om det här, de har gjort det en gång tidigare till oss nämligen.
Mm.
Ja, de brukar tjuvringa till mig. Aha. På olika sätt. Men då var det Hasse som råkade illa ut, för de sa så att vi har ringit från Drottningholm. Ja, vi skulle behöva ha en naprapat till kungen, han har fått en frozen shoulder. Kan vi skicka en bil direkt? Så det var liksom andra gången, och ändå gick jag på det till 100%.
Men fast det också säger ganska mycket om medieklimatet. Alltså att man blir ändå inte förvånad att en sån här fråga skulle kunna komma från Expressen. Trots att de vet att du har varit offentligt homosexuell i liksom 100 år.
Och att Elisabeth Höglund ändå är 75 år.
Absolut, men det finns inga boundaries längre.
Nej, man men ålder är inga gränser. Det finns inga gränser på ålder här. Alltså. Nej.
Väldigt fascinerande.
Ja, det var väldigt kul i alla fall. Tack tjejer för en upplevelse. Alltså, jag har inte kunnat lyssna på klippet förrän idag. För jag tänkte det här, jag orkar inte lyssna på det. För att de skrattar ju så mycket, alltså, så här, kameran hoppar så här. Det är alltså de som har filmat själv den här upptagningen.
Vad roligt.
Ja.
Tobias, jag har fått ett meddelande på Instagram ifrån en av våra lyssnare i Oslo.
Ja.
Som skriver så här: kära underbara Gabriel, varje gång jag ser eller hör någonting om Donald Trump så tänker jag på dig.
Oj.
Jag har precis sett klart debatten mellan presidentkandidaterna, och vilken jävla cirkus det är. Satt nästan hela tiden med skämskudden framför ansiktet och kan inte fatta hur det faktiskt är en pajas som är en av världens mäktigaste män. Och när jag sett klart undrade egentligen bara hur du har uppfattat denna debatten. Snälla, kan inte du berätta i nästa podd vad du tycker? Älskar att höra dina åsikter om Mr. President. Kram från Aurel, trogen lyssnare från Oslo.
Trevligt.
Ja, men det var väl jättekul.
Och det är på svenska, för det var väldigt fint.
Väldigt bra svenska.
Ja,
så tack så jättemycket. Från Oslo. Okej, då ska jag berätta så här, att jag och min pojkvän Dejan, vi har ju alltså då sett fram emot den här presidentdebatten. Såg du den?
Nej.
Vi har sett fram emot den här presidenten i flera månader. Så vi hade liksom satt upp det här datumet då, som var i tisdags. Och sen så insåg vi då, först så trodde vi att debatten skulle börja klockan 1 på natten. Men sen så insåg vi att den börjar klockan 3. Och då tänkte vi så här: okej, då gör vi en myskväll. Så att vi bäddade upp i soffan med lakan, där jag fick gå och duscha först. Och
klart,
sen så la vi
oss. Självklart. Och även viktigt för den framtida historien här nu, han var ren när han såg
debatten.
Det gick att duscha innan. Det är klart, för det var ju en högtidstund där.
Nej, men jag menar, för vi bäddade med lakan. Vi låg inte bara på soffan utan vi bäddade.
Han hade tagit lite brunt av sol. Han var helt skitig och brun. Jättebrun och fin. Sommarfin var han. Sommarfräsch.
Och jag låter som världens mest värsta pojkvän. Och det är jag kanske också. Jag vet inte. I alla fall.
Fortsätt.
Så vi bäddade, och sen så då så la vi oss där. Så tittade vi. Så började vi kolla. Och sen så givetvis då så kände vi så här: nej, vi börjar bli så trötta så det här kommer inte gå. Men vi låter CNN stå på. Och sen så kanske vi då vaknar upp liksom.
Ja.
Så vi slumrade in där vi kanske 2:30, och sen då 3:15 när debatten hade på en kvart, då hör jag Donald Trumps röst och vaknar upp med ett ryck. Det var liksom att det var inbyggt i det, att nu händer det. Och så vaknar jag upp, och sen satte det igång. Alltså, det här, det är kanske det värsta jag sett i hela mitt liv. Jag satt och jag skakade hela kroppen. Hjärtat slog så hårt. Jag gick omkring i lägenheten och bara tänkte så här: vad är det som händer? Två senila gubbar som står och skriker på varandra. Alltså, det var som ett skämt. De bara alltså, framförallt Donald Trump som avbröt hela tiden. Och han Chris Wallace, som var då moderator i det här.
Jobbig roll för honom.
Nej, men det var inte klokt. Nej, men det var...
Vill du ha den här rollen bara? Nej, tack.
Nej.
Det är straff. Istället för ett livstidsfängelse får du ta den här rollen istället.
Han sa det efteråt. Han hade förväntat sig det värsta, men det blev 7 resor värre.
Ja, det förstår jag.
Så att det var en, och då tänker man precis som våran kära Arell skrev där, att alltså det här är världens mäktigaste män. Mm. Och båda två är bara, alltså det finns det ingen annan.
Nej.
Av alla miljarders människor. Mm.
Men vi pratade om det faktiskt igår, så jag bara, det kanske måste vara så nu att Barack Obama till synes i alla fall var den sista normala presidenten som faktiskt hade någonting vettigt att säga. Mm. Om man nu ska vara president i världen eller då i USA, så måste man armbåga sig i alla fall, ha inga skrupler överhuvudtaget och bara göra vad som helst, gå över lik för att komma dit.
Ja.
Men därför att bägge två verkar ju helt
utryckta. Ja, sen så är det så, man måste ändå ge då Joe Biden att han har ju ändå lite mera logiskt tänkande än vad Donald Trump har. Donald Trump står i stort sett bara och skriker och bara pratar på utan egentligen att liksom ha någon poäng med det han säger.
Sen så, podd.
Ja, det är som en podd. Men Joe Biden försökte i alla fall kolla in i kameran ibland och prata till amerikanska folket och försökte få fram sina poäng. Sen har han lite problem för han stammar ibland.
Ja, så ibland, och sen är han ju så fruktansvärt gammal.
Ja, men han är egentligen bara 4 år äldre.
Ja, men 78 år.
Ja.
Och så kan man, alltså 8 år kan han sitta på som president. Då är han 86.
Fast han har sagt att han bara ska köra en termin.
Fast eller ingen som var lite yngre. Fast någon som var lite yngre än de här.
Nu ska vi inte vara sådana att vi hatar på ålder.
Nej, inte hata på det.
Det finns ju fantastiskt många som är vitala, som är i den åldern.
Jag tänker bara att möjligheten för att vara en riskgrupp, och det är ju inte så att det är bra att man har en president man kan vila sig mot.
Verkligen.
Så man kan verkligen tro på att det här kommer hålla 4 år.
Verkligen.
Och det tror man inte när man ser på dem, tycker jag.
Nej, och sen är det otroligt viktigt också att det är människor som kan behålla lugnet.
Ja.
Att man känner att det går inte att hetsa upp sig. Ska man vara landets ledare så måste man behålla lugnet.
Ja. Alltså då tycker alla våra politiker i Sverige är lite mer lugna så här. Jag har 2.
Ja, nästan lite för lugn.
Jämförelse så är det verkligen så. Men jag har inte haft en chans. Tänk om Göran Persson hade stått bredvid där och försöka hålla en debatt med.
Jag skulle ju ha velat se Donald Trump och Bert Karlsson tillsammans. Jag tror det hade varit fantastiskt.
Tror du det? Men, vadå då? Varför?
Bert Karlsson, han pratar ju bara på också. Han lyssnar inte, han bara kör. Det hade varit väldigt intressant. Men nu håller de på att diskutera inför kommande debatter hur de ska göra det här. Om de ska då sätta in dem som är på spåret i varsin bur.
Ja.
Så att de kan stänga av micken. När det inte är dens tid att prata, då stänger de av micken. Och det är kanske en bra idé.
Det är jättebra att dra dit med Lok och Lindström och kör. De får hålla det där. Och så får de dra i nödbroms som det skulle vara. Och då verkar det viktigt att säga, eller hur? Kör bara. On the track.
Ja.
På spåret.
Mm,
on the track.
Ja, nej, men och sen så blev det ju så, givetvis massor med snack efter det här. För det första så tyckte då, jag tror att de flesta var överens om att det här var ren katastrof, alltså från båda sidor. Men sen också framförallt var det en stor grej som lyftes upp, och det var ju det att då att Donald Trump inte, för han fick frågan så här: tar du avstånd ifrån white supremacy? Alltså rasism och hela den biten. Och han pratade runt det här då, som man alltid gör, men svarade inte riktigt på frågan. Och då kom det upp den här gruppen Proud Boys, som tydligen då är en grupp som hänger mycket runt hans rallies, och som också då har vissa rasistiska inslag. Jag kan inte läsa på om de här så mycket, men de är en grupp som i alla fall förknippas
med den, som goskar,
den typen av ideologi. Ja, ja, precis. Men det som har varit komiskt då efter det här Proud Boys, det tyckte ju många var lite catchigt, så nu har gayrörelsen tagit över den här hashtaggen Proud
Boys. Ja, det var typ lite lätt gay.
Ja, och postat jättemycket bilder på liksom snygga killar i så här tajta, du vet, och som står och håller om varandra. Så när du går in på Proud Boys, den hashtaggen, då är det inte det du förväntar dig efter debatten, utan det är jättemycket gaykillar som står där och posar.
Jag tänker det så här då dock, att det spär ju bara på lite kanske. Det är som att man möter våld mot våld med våld
lite så.
På något sätt, alltså, eller hur?
Mm. Fast de kanske med den med kärlek, vet
du? Jo visst, alltså manlig kärlek och det grövsta liksom.
Men verkligen.
Ja. Men okej, men det var det största frågan. Det var ingen fråga som är så här, alltså, som vi slog bak ut av. Det var någon fråga som blev annorlunda, som blev oförväntad.
Nej, men alltså, jag menar, Donald Trump, han anklagade ju han anklagade ju Joe Biden väldigt mycket för de här sakerna som händer i USA nu med Black Lives Matter och alltihopa, och Antifa, som man gör, som ju betyder antifascism. Men Donald Trump menar att det här är en grupp. Medan då Donald Trump säger att det är ingen grupp, det här är en titel, det här är en benämning på ett movement, antifascism.
Vem sa vad? Du sa Donald Trump bägge två.
Donald Trump, ja förlåt, Donald Trump menar på att det är en grupp då som heter Antifa som går ut och liksom tänder eld på saker. Medan Joe Biden menar att det finns ingen grupp som heter, och det är liksom ett movement, antifascism, det är väl alla emot fascismen. Och det blev ju också då Donald, give me a break, säger Donald Trump, du vet det bara. Ja. Så, nej men och sen så pratar de ju om då givetvis Donald Trumps skatter. Jag vet inte om du har sett det. Alltså Donald Trump, det har ju varit snack i väldigt många år då, att Donald Trump inte har visat upp sin deklaration. Han har hållit den här hemlig, och det är kutym att man som president visar upp då sin deklaration. Och han har inte gjort det. Och nu gick i söndagskväll så gick Washington Post, New York Times var nog, gick ut då och berättade hur Donald Trumps sista år hade varit att deklarera. Och då är det så här, Donald Trump har alltså då betalat i skatt 2016, innan han blev president, eller det året han blev president, betalade han $750 i skatt.
Ja, men det är väl lagom på en förmögenhet som är typ biljoner.
Hur mycket som helst. På en 15-årsperiod så tror jag att det var, nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var 5 av de åren som han inte betalade någon skatt överhuvudtaget. Nej. Inkomstskatt. Och då menar han på att han har inte gjort det för att hans affärer har gått back och sådär. Men alltså, och då är det ju väldigt många människor då som sliter jättehårt. Till exempel de som städar bara hemma hos Donald Trump, som betalar mer skatt än vad Donald Trump gör. Så att det här har ju såklart stuckit folk i ögonen, medan de menar då på att det här är reglerna i USA. Så här är det. Är man rik så har man, så kan det se ut så här. Och det är ju helt uppåt väggarna galet.
Verkligen. Ja, men det verkar någonting i alla fall galet. Om clownen Trump kan vara president, så är ju redan där så är ju ett bevis på att verkligen. Det är galet.
Det är verkligen så.
Du, apropå galet. I förrgår så var jag och föreläste i Askersund för en åttonde klassare och femte klassare och sjätte klassare om allas lika värde och om utanförskap och sexualitet och hbtq-frågor. Och så i lördag så skulle jag inviga då ett vattentorn som en konstnär hade klätt med en prideflagga.
Jag såg den bilden, så fint.
Och då så kom jag dit och ska invigningstala klockan 11 igår, och då så är bombhotat
vattentornet.
Alltså invigningen.
Invigningen bombhotad.
Alltså med så en bomb det jag ska tala.
Gud vad hemskt.
Så det var så här, och så är hela området är avspärrat så här med polis, och polisen är där och så här, och de måste skicka en bombpatrull från Stockholm för att se om det är en riktig bomb så här. Och det här är så pass för att någon har hängt upp då en prideflagga på ett vattentorn. Och tänker man så här, hur kan en flagga som symboliserar solidaritet, inkludering, empati. Alltså, hur kan en sån flagga skapa så mycket?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Konflikt. Och hur kan det vara så provocerande? Och man vet ju inte, då visade sig då vara en leksaksbomb med sladdar som någon har ändå tagit sig tid att skapa den här bomben.
Det var en faktisk bomb som låg i sig. Så det var inte bara någon hade ringt och bombhotat.
Det låg faktiskt.
Hur hade den kunnat kommit in utan att någon hade sett det?
Det var på trappen upp till vattentornet, alltså. Det var ju utomhus.
Jo, men det måste ju vara någon som har sett det här.
Så att de hade hängt upp lite det här dagen innan. Och under natten då så är någon som lagt ut den här bomben.
Det är inte klokt. Inte klokt.
Så att, men ändå så blev det var väldigt skärrat. För att det var som Lakeside Pride som hade sin avslutning här då på i Askersund. Askersund Pride. Och det här var ju som liksom inledningstalet var den här vattentornet. Och så skulle tåget gå av stapeln klockan 12-2. Och skärrat. Men det var så fint då att den här fantastiska Malin Blomqvist som har gjort den här skapelsen då tog mikrofonen. Mm. Och sa bara att vi måste möta det här våldet med kärleken då, alltså, och säga, det är någon som är förvirrad, som inte har kunskap om det här då. För så är det ju, alltså, det handlar ju bara om okunskap. Och man undrar igen vad det grundar sig i liksom. Och som jag sa i mitt inledningstal, jag sa att det är så fruktansvärt viktigt att förstå det här. Att om man någon gång i livet har haft en tanke på, man kanske hade vaknat upp från en dröm eller en tanke och tänkt så bara, vad händer nu? Hade jag tankar på en annan människa, intim situation av samma kön? Det betyder inte att man är bög eller flata eller bi. Det betyder ingenting. Det är bara en upplevelse, det är bara en dröm, en tanke. Det betyder ingenting överhuvudtaget, möjligtvis. Så här. Och därför inte skapa sån rädsla. Man måste slå det ifrån sig till 100% och tro att nu måste jag göra en major life change och bli bög. Så är det inte.
Nej.
För det måste ha med det att göra, att man är rädd för att man ska gå en väg som man inte är beredd att gå. Tror inte du det? Det kan ju inte vara något.
Nej.
För vad skulle det annars kunna grundas i? Alltså att någon, en flagga eller en sexualitet som inte påverkar dig överhuvudtaget, om du inte liksom, plötsligt hittar dig själv i en grupporgie liksom.
Exakt, man undrar vad rädslan ligger i.
Nej.
Det är ju inte så att på något sätt att bögarna håller på att ta över.
Nej.
Och att man inte ska ha rättighet, att vi på något sätt vill ta bort heterosexuellas rättigheter.
Nej.
Det är ingenting sånt det handlar om.
Och det är inte så att homosexuella eller människor som tillhör HBTQ har en symbol för någonting farligt.
Nej.
Eller hur?
Nej, verkligen.
Vi springer runt och smittar folk med AIDS.
Nej.
Så är det ju inte.
Nej, verkligen,
alltså,
inte.
För nu går det ju inte ens.
Nej, verkligen.
Så det skulle inte ens kunna vara där. Liksom. Men liksom, för att tänka att det är klart att det finns en författad mening om att kommer någon från Mellanöstern så är det terrorister. Så här.
Mm.
Det är klart, det är ju farligt då om det är en bild man har av det.
Mm.
Men det är ju inga bögar som har den symboliken att det här är någonting som vi kommer att vara rädda för.
Nej, precis. Och jag tycker också, du hade en väldigt bra poäng där du sa det här med att man behöver inte ändra sitt liv för att man kommer på kanske att man är gay.
Nej.
Och när vi växte upp så var det ju lite så att eftersom man inte hade någon att relatera till i sin egen stad, så var det i alla fall väldigt många människor som flyttade till storstaden och sen som liksom anpassade eller ändrade kanske sitt liv på ett stort sätt för att komma med då i HBTQ-gruppen på något sätt. Och som det är alla communities så är det ju oftast att det finns oskrivna lagar för hur man ska vara i en viss grupp. Men jag tycker så här, ju mera så Pride-festivaler också kommer ut i landet och är i de små kommunerna, desto mer visar också att du behöver inte göra den här förändringen om du inte vill. För att kunna känna en tillhörighet, utan du kan faktiskt bo kvar i din kommun och ändå känna att du kan köra din traktor om du vill det, eller jobba som brandman. Det är inte där, det är inte det som identiteten att vara homosexuell sitter i. Du är precis samma människa som du alltid har varit.
Och det är lite också media som fortfarande spelar på det här. Alltså, när man ser lite bilder från Pride-tåg så, och jag tror att de finns precis, men det är alltid drugorna de största håren. Det är de läderbögarna som inte har några kläder på underkroppen. Så här. Alltså, men ändå 95% är ju bara vanliga gays som går hand i hand och bara, eller stolta föräldrar, eller det är poliskåren, eller det är brandmännen, eller det är sjuksköterskan, eller politiska partier. Det är så många, det är så stor procent som bara är vanliga människor som
verkligen,
du och jag.
Verkligen.
Och de måste ju bara säga att man måste kunna få hitta den tillhörigheten också.
Mm.
Och vi pratade med en tjej som arrangerar nu Pride också i, eller nej, QX-galan. Hon sa såhär, ja men vi är ju också fel i tv. Mm. Vi sätter ju kändisarna och de största drugorna längst fram för att för det skapar tickning. För det blir ju såhär.
Så folk tycker det är glammigt och härligt och spännande. Ja. Verkligen, och det är en jättebra poäng. Och det är bra att klimatet ändras från det, för att jag förstår att den grejen kan bli en rädsla som uppstår för många människor. Jag såg en så fin grej på Facebook igår. En av mina, alltså barndoms, som gick i min klass, en tjej som gick i min klass från ettan till nian i Katrineholm. Hon har ett barn som nu har kommit ut som kille. Det var, hon födde en dotter men som nu har blivit en kille. Och så skrev hon så här på Facebook: Noah the man, rolig unge också. I morse sa han så här: mamma, jag ser det inte. Du har blivit transparent. 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 Alltså, hur gulligt var det? Mamma, jag ser det inte. Du har blivit transparent. Transparent.
Vad fint.
Så fint.
Ja, men alltså det är underbart. Men allt det här är också så fint att folk gör så fina saker. Och precis också då i Askersund igår så här, när den här inringningen var, så var det så jättemycket folk på torget så här, och alla hade så här, var glada, och vi mötte verkligen det här hatet med kärlek. Jag kände att det fanns så mycket kärlek. Och den första människan som kommenterade på mina inlägg på Instagram igår fick ett sms så här: helvete förbannad jag blir när jag läser om bombhotet. Kämpa på, låt inte idioterna vinna. Janne Andersson, förbundskaptenen i fotboll. Vad fint. Hur fint. Att man bara gör ett avtryck och bara säger, det här är inte okej liksom.
Och så viktigt att en sån människa som lever i den superstraighta världen liksom,
reagerar och tycker att det här är inte okej liksom. Nej. Och det vill säga en gång till. Det är de människorna som är förebilder i de där världen där det kanske inte är lika accepterat. Verkligen. Att de står upp för vad som är rätt och vad som är fel.
Häftigt. Du Tobias, jag har varit på bio den här veckan.
Ja, vad har du sett?
Jag har sett en film som heter Våga drömma. På engelska heter den High Note. Och det här är en film som, för det första, att bara gå på bio så här i coronatider är ju så, förlåt att jag säger det, men det är ju faktiskt helt underbart. För att det var 4 personer i hela sommaren. Så att det var...
Det är inte bra för SF.
Inte så bra för SF, men det var så magiskt. I alla fall, det här är en film då som handlade liksom, jag bara kände, du vet, jag satt igen då med ett leende på läpparna hela tiden. Det är, i huvudrollerna så är det Dakota Johnson, vet du vem hon är?
Yep.
Melanie Griffiths dotter som spelade i 50 Shades of Grey. Och Diana Ross dotter, Tracy Ellis Ross. Vet du vem hon är?
Nej.
En jättehärlig kvinna i alla fall. Och den här Tracy Ellis Ross då, hon spelar en sångerska som har liksom hållit på i många år och karriären har rullat på. Hon har inte släppt någon ny skiva på väldigt, väldigt länge. Och nu vill då hennes skivbolag och alla runt omkring att hon ska åka till Las Vegas och sätta upp en show där. För det gör man när man kommer till en viss punkt i sin karriär.
Avdankande, trädetting. I Sverige gör man Let's Dance.
Och i USA så är det Las Vegas. Ja. Men då har hon då en assistent som jobbar för henne, som då är Dakota Johnson, som har vuxit upp med sin pappa som har en radiostation. En radiostation där de bara spelar såna här gamla skivor, soul, R&B. Så hon är helt, liksom, helt inne i den världen. Och den här Tracy Ellis Ross då har varit hennes stora förebild under alla år. Och sen så har hon då fått bli hennes assistent. Och hon har också en dröm, den här tjejen, om att bli skivproducent. Så att deras vägar möts på ett väldigt, väldigt intressant sätt. Och så mycket bra musik i den här filmen. Och
också, vadå, alltså, det är typ så här lite 30-talsmusik
eller? Nej. Det är mycket som är modernt, men det är blandat modern pop, R&B, soul med lite äldre klipp liksom, så här. Men alltså hela den här atmosfären de lever i Los Angeles, de är i de här Capitol Records Studios. Det alltså film för folk som tycker om musik, så var det här bara wow.
Häftigt.
Så jag kan verkligen, verkligen rekommendera.
Och vad heter den?
Våga drömma heter den.
Våga drömma. Dare to dream.
High notes.
High notes. Jättekonstigt. Kan det vara så?
Ja, det är inte fel.
Alltså blir det så med översättningar av filmer?
Det är alltid sådär konstigt, det är inte det?
Nej, men det är jättekonstigt. Men jag fattar om det inte klingar rätt. Så kan inte bara översätta rakt över då.
Nej, jag kommer ihåg det. Jag hade, min allra första dejt som jag hade, som jag träffade. Han hette Edwin och bodde i London. Han kom från New York. Och då skulle jag förklara för honom att en av mina favoritfilmer är En prins i New York.
Mm.
Och jag trodde att den hette det, Prince in New York.
Ja.
Bara, no one ever heard about it. Jag bara, va? Är du dum i huvudet? Har du aldrig hört om En prins i New York? Jag bara, no, but kan det vara så att den heter någonting annat i originalspråk? Jag bara, jag hade inte ens hon tänkt. Och då heter den ju Welcome to America.
Men det är amerikanerna, så det skulle heta En prins i New York från början.
Eller hur?
Ja, och så är amerikanerna bytte. Trump tyckte inte det passade. Welcome to New York, för det var någon som var, nej, det är inte okej. Okay, alltså. Jag har också sett en film.
Jaha.
Ja, vi hade varje vecka brukar vi ha så här filmkväll nere i Montegordo i Portugal i år. Och den här veckan så blev det då på Netflix The Devil All The Time.
Mm-hmm.
Mm, med Bill Skarsgård och Tom Holland.
Vem är Tom Holland?
Det är han som spelar... Är det inte han som spelar Spindelmannen, tror jag nu? Ja, tror jag. Spindelmannen, ja. Och så även Rob Patterson.
Mm. Mm.
Och det kan jag säga, det var en grafisk film.
Mm.
Ja, det var inga trevliga människor som var i den här filmen överhuvudtaget, kan jag säga. Nej, det var allting. Det känns som att... Det handlar ändå om djävulen då, att det finns en djävul i alla på något sätt. Och om man får rätt förutsättningar för att bli djävulen så blir man det. Att man har inte har några skrupler kvar längre, för man har gjort ett misstag.
Rätt förutsättningar för att bli djävulen.
Ja, men typ. Men det är så sjukt. För det är så här,
rätt förutsättningar som är fel.
Jag menar bara att om man får en dålig start i livet och börjar göra dåliga saker, så kan det fortsätta man göra dåliga saker. Mm. För att det finns ingen som... Man har gjort en gång. Ah. Har man ljugit en gång kan man lika gärna ljuga en gång till. Eller om man har varit otrogen en gång kan man vara otrogen igen. Ingen som bryr sig. Nej, det var en väldigt grafisk och vacker film.
Mm.
Men det var... Ja, det var nästan inte för grafiskt, tycker jag. Det var väldigt mycket blod.
Men var det så att man mådde dåligt efteråt? Eller drömde man
drömmar? Ja, men det var lite... Och så handlade det väldigt mycket om religion. Det var ju amerikanskt. Och så var det så här, och de kom hem från kriget och så. Allting handlade om att be till Gud. Och att det hjälpte inte hur man än gjorde. Liksom, och att prästerna var jätteelaka mot sina medlemmar i kyrkan. Mm. Och framförallt de unga flickorna och utnyttjade dem. Och så här. Ja, det var väldigt mörkt. Ja, fast väldigt vacker ändå samtidigt på något sätt. Väldigt tänkvärd.
Vad hette den, sa du?
The Devil All The Time.
Fanns den här på
Netflix?
Ja, Netflix, okay.
Netflix. Mm.
Spännande.
Och, men Bill Skarsgård är också jävligt häftigt att han har en sån roll. Alltså, han börjar filmen så han är som den här Tom Hollands pappa då. Så här, och han är ju jävligt bra skådis. Alltså.
Mm, kul. Ja, den där familjen har ju en gåva.
De har ju det, eller hur? Och de är ju... Det är synd på att de är så fruktansvärt fula.
Ja, det är konstigt.
Ja, det är synd. Ja, det är väldigt synd.
Men det är kanske därför de får så mycket roller.
Ja, de är så fruktansvärt fula.
De passar in i många, många karaktärer.
Monsterroll liksom. Så här, bara, gud, vilka hemskt. Det här pratar jag faktiskt.
Okej, Tobias, eftersom det har hänt så mycket i Amerika den här veckan, så var jag tvungen att dela upp det här i två delar. Nu kommer vi till del två.
Ja, då uppfattar man att det är kanelbullens dag.
Kanelbullens dag, ja. Och mamma har bakat bullar. Så gott.
Tack, Inger.
Så medan du äter den så kan jag berätta lite grann. För i fredag så kom ju då nästa besked i amerikansk politik. Och det var ju att Donald Trump har fått corona.
Mm.
Och det var ju väldigt många som drog efter andan när det här hände. Hur ska det bli nu?
Ja.
Donald Trump, som då har haft sina stora rallies utan mask. Många, till hans försvar ska man väl säga då att flera av de här rallies har varit utomhus och vissa i publiken haft mask.
Ja, han är där. Ja.
Men han,
alla har
maskade, exakt. Men han har i alla fall då fått corona. Mm. Och då så har det då visat sig att det var ganska många i Vita huset som har fått corona.
Mm.
Och vart hände då den här coronasmittan? Jo, det var på ett event.
Sexorgen hade en bombo.
Exakt. Nej, men kommer du ihåg, för att för några veckor sedan så var det en kvinna i högsta domstolen som heter Ruth Bader Ginsburg som dog.
Mm.
Den här kämpen som har kämpat för mänskliga rättigheter, som har kämpat för gay rights, som har kämpat för kvinnans rätt i samhället. Och det har ju både demokrater och republikaner varit överens om, att det här är en bra människa. Hon har gjort jättemycket för hela världen faktiskt. Hon dog. Hennes sista önskan var att de inte skulle nämna utse en ny domare, högsta domstolsdomare, förrän valet hade varit den 3 november och den nya presidenten hade kommit. Så att den nya presidenten skulle då få i uppgift att utse en ny domare. Det var hennes sista önskan. Mm. Det som hände när hon dog, det var att Trump direkt nominerade en ny kvinna som heter Amy Coney Barrett. Mm. En ganska så kontroversiell kristen kvinna som är ja, hon har mycket saker som passar i det republikanska facket vad det gäller liksom abortfrågor och så här. Och det de gjorde då var att de hade en officiell nominering i Rose Garden förra lördagen, där det var jättemycket människor och hon skulle bli nominerad. Vad som har visat sig då, att det var den dagen som folk smittades av corona. Ja. Och då tänker jag lite så här, kan det varit Ruth Bader Ginsburg där uppe i himlen som hade en litet finger med i spelet?
Vart var det? Karma.
Karma.
Karma. Karma
när bitch. Man gick emot hennes sista önskan.
Men hur kan man gå emot en sån människas sista önskan?
Politik.
Ja, men är inte det bara ett ännu bevis på att det är helt upp på väggarna fel?
Jo.
Alltså bara, om man till och med är enig om att det här var en bra människa, vi kanske borde lyssna till hennes sista önskan i livet. Och så, vad gör det första man gör?
Jo,
man nominerar en ny.
Ja.
Och då får man corona. Men så är det är så gammalt.
Ja. Sen vill jag bara tillägga att jag var inte där. Och jag och ingen annan såklart önskar att vi önskar att Donald Trump ska bli frisk såklart.
Självklart.
Det är klart att vi gör. Men jag önskar att den här lilla corona-grejen som han nu har fått, att det kan göra att han kanske tänker till. Tänk om han kommer tillbaka och skulle säga så här: vet ni vad? Jag ber så mycket om ursäkt för att jag har betett mig så illa. Mm. Nu ska vi se till istället att förena vårt land och förena våran värld. Ja. Nu ska jag göra om och göra rätt.
För ibland kan det ju vara så med att man får en sån liten reality check. Mm. Att man börjar tänka om och tänka och ställa andra saker i andra perspektiv. Och så att en sån här sjukdomsgrej kanske kan få honom lite ur kurs.
Verkligen.
Och välja ett mål som är kanske lite mer rätt och riktigt.
Man hoppas att det blir så.
Faktiskt. Ja, alltså det är väl det enda vi kan hoppas på. Alltså.
Ja,
eller hur?
Faktiskt.
Ja. Jag tänker så här också, nu kommer Tobias Karlsson konspiratorien in här. Tror du kan tänka oss också att han tänker så här: vad skulle gynna mig bäst alla just nu? Men jag får lite corona.
Tanken har slagit mig också.
Kan det vara så? Jag bara ska inte säga så, men jag tänker bara
efter den där debatten som man hade så kunde han nog behöva lite corona för att...
Kom han ut ur debatten sämre än man gick in i den, tycker du?
Absolut, 100%. Men såklart, hans base, de tyckte fortfarande han var fantastisk. Men
the Pride Boys.
Exakt.
Proud Boys.
Exakt. De
de där vet det, gaysen i underkläder.
Verkligen.
Ja, underbart. Är det dags för listan?
Ja, det är det. Men jag lovade att berätta en sak till innan vi tar listan, och det var om den här Netflix-serien som jag har sett, som heter, jag behöver inte berätta så mycket, jag kan bara uppmana er att titta på den. Om ni gillar Sex and the City, om ni gillar alla såna här härliga, glada serier, så är det en man då som har gjort Sex and the City som heter Darren Star. Han har gjort en ny serie som heter Emily in Paris. Emily in Paris, går på Netflix. Så härlig, utspelar sig i Paris då såklart. Vill man vila ögonen på vackra miljöer, härlig underhållning, titta på den.
Är det någonting magiskt över det?
Alltså det beror på vad man menar med magiskt. För mig är det, jag som är lättroad.
Jag måste berätta en sak till då, från i Portugal. Att jag har fått ännu mer bevis på att Hasse Kastegren, vår naprapat, han är nog magiker. Ja, för att alltså, den första veckan jag var där på dansveckan, så han är naprapat och hade jättemycket behandlingar. Alla kvinnor som var där hade behandlingar hos honom, för att det gick så bra. Och det var som att han botade smärtor som folk har haft i år.
Oj.
Ja. Så det var så här, och folk fick tillbaka luktsinnet efter många år.
Efter corona också?
Nej, men inte efter corona, inte haft luktsinnet på flera år. En tjej, hon bara så här: vad är det här? Och det första hon luktade var svett. Och det första hon försummade för första gången på många år var det så här: nej, men vad är det här? Nej, men alltså...
Det var inget härligt uppvaknande.
Nej, men ändå, man kanske vill få tillbaka...
Hur gör han då?
Nej, men med akupunktur och med knäckande så här, han måste...
Är det möjligt med luktsinnet att man kan få tillbaka det?
Men alltså, han är en... Han är en otrolig naprapat.
En healer,
ja precis. Jag bara, om man har möjlighet så gå och få en...
Shit, jag har massa saker jag vill få tillbaka.
Ja, har du varit Hasse?
Jag har varit Hasse.
Ja, visst är han duktig?
Ja, han är jätteduktig.
Och jag tänker också på att det är ju mest förebyggande egentligen. Så här, men den här gången tänker jag så här, ja, men han kan ju till med saker som verkligen är
Man tror att det här är någonting som kommer få leva resten av livet. Och så kan han fick bort huvudvärk och han fick bort ledvärk.
Det är ju fantastiskt. Mm. Ja, jag borde gå dit. Jag har ju jättemycket spänningar i nacken så jag borde verkligen göra det. Nu kommer jag på en sak till som jag vill
berätta.
Ja, men jag var ju på fest i fredags.
Ja, var du på fest?
Bindefältfest.
Va?
Ja. Och du vet att ibland, när man går på sån här mingel... Jag är oftast nervös när jag ska gå på mingel. För att jag tycker alltid det är så jobbigt att träffa massa folk och, som man inte vet om man ska prata.
Du är så social, är du?
Nej, men jag blir alltid nervös. Jag vet inte vad jag ska säga till människor.
Varför då?
Nej, men jag vet inte.
Du är ju skitbra på mingla.
Ja, men jag har en spärr. Jag tycker att det är svårt. Men
har du sen, inte annars?
Nej, jag har ingen spärr. Annars har jag ingen spärr. Men sen så ibland så kommer man på ett tillfälle eller på mingel. Och sen så blir det bara så trevligt. I Saltsjöbaden, Grand Hotel i Saltsjöbaden. Så invigde de en ny bar som heter Alice Bar. Alice Bar.
Det var
Alice Bar.
Ja, men det var inte det. Nej. För när du skrev det trodde jag att det var Alice Bar.
Alice Bar. De invigde Alice Bar.
Vilket då?
Nej, Alice Bar.
Ja, skunke.
Ja, exakt. Och det är ju då alltså underbara Marie Herrey som är gift med Rickard Herrey,
ja,
som nu är chef på Saltsjöbaden.
Älskar Marie.
Och Bindefeld hade då det här minglet tillsammans. Och jag och Doreen gick dit. Och så kommer vi dit och så tänker vi så här, som vi alltid gör när vi då, nu tar vi en plats längst in i hörnet så kan vi sitta och prata och umgås här.
Så fanns det ingen plats?
Och så fanns det en plats, för att det är ju corona också, så det var ju inte så många människor där.
Nej.
Och för det första så var det helt fantastiskt, alltså hela miljön, wow, säger jag bara. Grand Hotel Saltsjöbaden är ju helt magiskt eftersom det ligger så vackert också. Och vi tog plats, sen så kom Shirley och hennes nya kille.
Ja.
Som ju bara är så Benny, fantastisk och Shirley helt nykär och de hade hur mycket som helst att prata om. Och du vet, det var så trevligt, så vi satt och pratade med dem. Sen kommer Carola och Amadeus. Och vi hade ingen aning vilka som skulle komma.
Nej.
Så vi satt där gänget längst ner i hörnet och bara satt och pratade i timmar. Och bara, du vet, så här, det var som en så här reunion igen. När man inte har träffat folk på länge. Jag blir så lycklig. Och sen så träffade jag ju underbara Åsa Elmroth.
Ja.
Som jag hade lyckats inte se på hela kvällen. Så när jag skulle gå och bara, Gabriel, då hör jag bara Gabriel skrikande. Så var det Åsa Elmroth och Jessica Almenäs som var där. Och Åsa lyssnar ju på våran podd varje vecka.
Ja.
Så hon hade ju väldigt mycket saker att säga.
Och så, vad sa hon då? Vad sa hon? Det var när hon bott napp.
Nej, men jag tror att hon genomgående gillar det vi pratar om. Det kändes så. För att hon har ju lyssnat väldigt många år.
Not to like.
Exakt.
Jag fattar inte.
Exakt. Nej, men det var så härligt. Så underbart kul. Så att jag måste säga, ibland så blir det bara så rätt. Och när jag gick därifrån var jag så här lycklig.
Mm.
Och jag menar, till skillnad mot dig, du har ju umgåtts med väldigt, väldigt mycket folk under den här tiden. Du är duktig på att samla människor. Jag är ju inte det. Det är ju mycket jag och dig, Jan, liksom, som hänger.
Ja, så att och han är oftast ren. Så att
han är oftast ren. Men han är fin. Men då så kände jag bara att det här var precis vad jag behövde. Jag var så glad.
Ja, bra. Men blev hon indigd då? Alice
blev indigd. Jättefin hon. Ja.
Är det dags nu?
Nu är det dags!
Veckans lista.
Vad ska vi prata om i den här veckans lista, Tobias?
Idag ska vi lista tre saker som vi lärde oss av vårt ex eller vår relation.
Intressant.
Mm. Mm. Visst är det intressant?
Ja, det är det faktiskt.
Ja. Var det någonting du bara...
Nu har ju inte haft så många ex, men...
Åh, herregud, så många ex att det är inte klokt.
Men börjar du?
Jag menar alltså att man hade ett one night stand.
Ja, det var det. Vad lärde du dig då?
Att kudden ska vara under rumpan. Ska jag börja? Jaha. Vad värst var det så? Jag lärde mig faktiskt att man måste byta ifrån ibland.
Mm-hmm.
Ja, att man kan inte gå och jamsa med och bara svälja allt hela tiden. Jag har ju varit extremt konflikträdd. Och i den här relationen så fick jag ju prova på hur det var att ha konflikt ganska ofta så här.
Och hur gjorde du det då?
Nej, men först så möter man ju bara att man bara sväljer. Och då märker man, då förtvinar man ju. Men det är som, man går in i sig själv. Och man
dränerad,
precis, man förlorar sitt eget värde på något sätt. Så man kan inte kompromissa sig själv hur länge som helst, det går inte. Och det sista blir då blir ju bägaren full och rinner över. Och då är det som att när man har gjort det så länge och pressat ner allting, alla känslor, så då exploderar det ju. Och det som är så jävla svårt, den där balansen där, att man kan ju inte hela tiden gå in i massa konstiga gräl och så, man får kompromissa ibland. Men när man har gjort det så länge så att man bara, det finns ingenting kvar att kompromissa om.
Mm.
då går det helt fel. Mm. Det är som att det finns här en oändlighet av bara massa ilska.
Och hur blev det då när din botten var nådd helt enkelt? När du reagerade på det sättet och sa ifrån, hur blev det då?
Ja, men alltså,
kunde han ta det då?
Jag tycker som att i den relationen så kanske jag så funkar det, för då var allting redan så skadat. Men jag känner att jag har tagit med mig den lärdomen, att jag nu senare i andra relationer, i andra tillfällen i livet, bara med vänner eller bekanta eller arbetskamrater eller bara generellt bara säger ifrån mig att det här är inte, passar mig inte.
Nej.
Så att, och det tror jag är väldigt viktigt. Absolut. Man kan inte bara svias hela tiden. Och det har jag verkligen lärt från honom. För att man lär, you learn the hard way. Mm. Vad som händer om man inte gör det.
Mm. Ja, jättebra. Mm. Jättebra. Okej, jag skulle vilja lyfta upp det här med relationer där man blir lite kär i förälskelsen. Alltså att förälskelsen blir så stor så att man går med den här, oavsett vad killen gör eller hur han beter sig. För det första, om du går med den här klumpen i magen för länge, så blir inte det en sund sätt att leva på. Nej. Alltså en människa som inte svarar på sms, en människa som inte svarar på samtal, som man inte riktigt har koll på, som inte ger tillbaka på det sättet som du ger. Då blir det ett osunt sätt att leva i en relation.
Verkligen.
Nej, men du känner inte igen
jo,
det?
Jag känner,
i det här absolut. Att man går och blir förälskad i människor som bara, ja, men han är ju så fin och han är ju så gullig, han är ju så kärleksfull. Och sen så är det så många andra bitar som det skiter sig på.
Ja.
Och att man då direkt bara, nej, det här är ingenting för mig. Och det här kommer inte att bli bättre.
Nej.
Det är bara att lägga ner direkt för att skydda sig själv.
Ja, för man är kär i kärleken.
Exakt.
Om man tycker själv att man investerar så mycket tid och energi i relationen så det är inte värt att göra slut.
Nej.
Och det är aldrig rätt.
Aldrig rätt.
Eller kan det vara rätt?
Inte, om den där klumpen i magen finns så anser jag att det inte är rätt. Man kan säga mycket saker om det, men någonting. Så, jag har haft väldigt lite klump i magen under de här relationerna. Vår relation har absolut inte varit perfekt. Men det har varit väldigt få stunder som jag har gått och haft ont i magen.
Mm.
Och hade jag haft det i 5 år, hade jag aldrig kunnat vara ihop med någon så här länge. Då hade jag aldrig pallat.
Nej, men det måste vara en fantastisk egenskap i en relation att det är så.
Mm.
Att man inte går ut med en klump i magen, för det kan inte vara, det kan man.
Men jag tror att jag har ju haft det i många andra relationer.
Mm.
Som i och för sig har varit kortare, men som ändå har varit så här. Ja, men man har varit kär i kärleken helt enkelt.
Mm, precis. Och det är ju lätt att bli det.
Väldigt lätt.
Min andra sak som jag har lärt mig är att jag nästa gång ska inte ha så förbannat mycket regler. Alltså. Och det hör ihop lite med naturligtvis kanske med kulturer. Men jag tänker att vi hade så jävla mycket regler i vår relation förra gången. Att man fick och inte fick göra.
Som ni hade satt upp eller
som blev oskrivna kanske, oskrivna regler. Mm. Alltså, så här är det. Och vad som var rätt och fel framförallt. Om man får reda hela tiden på vad som är fel. Så är det så här, bara, alltså, man, eller så här kanske då. Jag tänker så här, att jag kanske var mer, var viktigare för mig kanske att leva i en kärnfamiljsrelation. Att allting skulle vara så här skulle det vara, och det man ska vara tvåsamhet och det ena med andra och så här. Och jag är kanske inte så säker på att det kanske är det som är min form i en relation.
Nej.
Längre.
Nej.
För att jag var så trött på att det var enda som var värt någonting var just det.
Mm.
Och då det spelar ingen roll om man är inte, det var det som var viktigare än allt annat i relationen, att det var att det bara så här ska vara, och vi inrapar liksom, det känns som att man som ett kristet hem där man bara som det fundamentalt går efter Bibeln, liksom, så här funkar det.
Oj, kände jag det så extremt.
Men förstår du vad jag menar här, att det fanns väldigt mycket do and don'ts.
Ja, jag förstår.
Ja, och där ska jag bara, nästa gång kanske bara lite mer uppluckrade regler, att det kanske inte är så viktigt, man kanske som du, att man får ta se när man kommer på något sätt. Alltså det här, så här är det bara. Det här.
Nej, men framförallt att man också sätter upp regler tillsammans. Mm. Att man, precis som ni gjorde med talarnas, det här är våra värdegrunder. Mm. Så här vill vi ha i vår relation. Mm. Det är ju superviktigt att man kan prata med varandra.
Ja. Har några sådana riktiga basregler kanske man går efter. Men sen så här, det kan ju förändras under vägen.
Absolut.
Eller hur? Om man är lyhörd för varandras önskningar och vad som man inte tycker om också.
Absolut.
Så regler, mindre regler.
Mindre regler. Mm, jättebra.
Tack.
Verkligen. En grej som är viktig för mig är att vara tillsammans med någon som har egna visioner och har ett eget liv och har egna drömmar, har ett eget driv. Eftersom jag är en människa som älskar att starta nya projekt och jag vill kunna diskutera saker, jag tycker om att när livet går framåt. Och då är det viktigt att ha en partner som är så också på något sätt. Som inte att det, jag hade en relation där jag var tillsammans med kille där jag kände att han gav upp allt bara för att vara med mig. Och det gick en sommar, sen orkar inte jag längre. Man måste ha en människa som fortfarande liksom vill saker.
Men som man kan lära sig av också, som man kan vara stolt över.
Ja, precis. Och som man också kan bolla idéer med. Det är det jag älskar med Dejan. Att vi kan sitta och bolla saker, han kommer med jättebra inputs liksom. Och han har sina projekt som han brinner jättemycket för.
Som man kan vara stolt över. Med hans engagemang ute i Röda Barnen. Och
absolut.
Det är ju fantastiskt att någon faktiskt har sitt eget liv. Det går ju inte. Man kan ju inte leva på en annan. Då blir man en parasit.
Ja, men det går inte.
Det går inte.
Det blir inte bra varken för din partner eller för dig.
Och egentligen all obalans så är jobbigt i relation. Om det kan vara, om det är studier eller om det är ålder eller ekonomi, om det är ekonomi. Alltså allting sånt kan ju bara bli en utmaning i en relation. Verkligen. Tycker jag. Och kulturella skillnader och så. Det är jättejobbigt.
Det där med ekonomi är faktiskt väldigt intressant att du tar upp, tycker jag. För att där finns det ju två bitar då. Att antingen så här, om det är obalans ekonomiskt, så kan det ju verkligen bli så att den personen som har mindre pengar då åker lite räkmacka på den andra och känner sig kanske då
som
en snyltare. Men om du då är en person som har gott ställt och verkligen känner så här, men genuint, jag vill dela med dig. Jag vill, för jag resonerar lite så här, i början när jag och Dejan var ihop så kanske inte han hade så mycket pengar. Och då känner jag så här, men jag har alltid drömt om att få göra resor tillsammans med någon. Istället för att åka på den här drömresan själv så tar jag med mig honom och vi får uppleva det här tillsammans och vi kan prata om det här i flera år efteråt och då är det värt så himla mycket. Men då kan jag ju aldrig vända det emot honom. Och det har jag alltid haft med mig. Vad som än händer, vad vi än bråkar om, så kan jag aldrig ta upp en sån sak att jag kan vända emot honom att jag betalade den resan till exempel. För att det var ett val som jag gjorde för att vi tillsammans, av egoistiska skäl också, för att jag skulle få uppleva det här tillsammans med honom.
Och det är ju bara så här orättvisa egentligen, att en del människor har mer pengar än andra. Det har ju ingenting med den här personen.
Nej.
Så känner jag också att, om jag har något överskott på ekonomi ibland, så vill man ju dela med sig och göra saker och ting med de som man älskar. Jag tycker bara det är så här, det gör mig inte någonting överhuvudtaget. Nej. Om någon har fått möjlighet att göra det.
Ja.
Men jag förstår dock att det kan vara skitjobbigt att känna det som den som blir medbjuden.
Och man får ju inte låta den personen känna så. Och det är det jag menar, att vad som än händer i livet, så får man aldrig vända en sak emot. Nej. För det är väldigt lätt att det händer.
Fast kan det inte vara så ändå då? Man behöver inte ens vända det emot. Det kan ju vara en känsla som den personen har. Det vet man själv, om man är så här, jag har inte haft råd att betala den här gången. Så man får den känslan själv automatiskt.
Ja,
det
är förstår,
att man
förstår.
Inte vänder emot. Nej, den liksom. Så att det är ju väldigt, det är en väldigt balansgång där, tycker jag. Vad som är du eller din partner, alltså.
Absolut.
Du behöver inte göra så mycket, många saker för att det ska kännas jobbigt ändå.
Nej.
Ja,
din första plats då.
Ja, men det här kommer jag på lite för sent då i vår relation. Jag har pratat om det tidigare, men jag kom på det här då efter att vi gjorde slut, att det finns ju olika sätt att visa kärlek på. Och det lärde vi då på den här fantastiska föreläsningen jag var på då, om kärlekens språk då.
Och kan inte du berätta det igen? Vad var de olika?
Ja, men det är fem olika sätt man kan visa kärlek på. Det är då alltså genom komplimanger, genom beröring, genom tjänster, att man underlättar vardagen för någon till exempel. Gåvor, alltså man går liksom väldigt in mycket för att man ska ge någonting en sak, så att man har det så genomtänkt. Alltså inte bara att man ger en materiell handduk eller en skål, utan man har gjort ett collage med massa saker i så här. Eller att man ger sin tid då. Och innan vi gjorde slut då, så var jag nog ganska så ignorant för det här och tänkte att alla vill ha beröring och komplimanger som jag vill liksom. Jag blir ju gå igång på det som att, men efterförande har jag ju förstått att så är det ju inte, att en del visar kärlek eller vill ta emot kärlek på andra sätt. Och den han ville var ju bara att han ville bara ha min tid, han ville bara att jag skulle spendera tiden med honom, och det var det enda jag inte gav. Och det har jag verkligen tagit med mig, att det är ju alla olika. Vi, alltså, en del, och nu känner jag faktiskt till och med att jag tänkte det här med tjänster. Tänkte jag så här, tjänster, vad fan, det är ju ingenting fint i det, liksom, att man gör någonting. Men nu, om någon har, jag kommer hem och Jocke till exempel har städat min lägenhet. Mm. Alltså jag kan börja gråta bara tanken på det. Att de har gjort någonting som, och tänkt ut någonting och som har lagt tid på någonting som jag vet att det här har liksom bara kostat så mycket tid och energi och omtanke. Och det är så jävla skillnad på att gå in i livet med den kunskapen. Mm. Att det är så.
Verkligen.
Att det är jätte, olika.
Det är någonting som verkligen betyder någonting för dig. Och det har din partner lyssnat på och gjort.
Ja.
Mm.
Och att jag bara får upp ögonen för att vi är inte lika. Vi är så jävla olika hur vi är som personer. Och det här också hur man visar kärlek. Att det är verkligen också så spritt. Hur vi tar.
Men då är det ju väldigt viktigt också att man uttrycker det tidigt i en relation så att man vet. För att hur ska man kunna veta om man inte...
Fast jag tycker han, så här efterhand så tycker jag han gav dem indikationer. Jag tror det. Jag vet inte om det funkat i alla fall. Men...
Man önskar, tänk om det fanns här en handbok liksom, när man var så här sex, en del i skolan, ett ämne i skolan. Så här funkar en relation. Ja. Och sen så fick man läsa på massa, så att man var fulltankad, vad mycket tid man skulle spara istället för att vara Bambi på halis i många, många år och inte ha någon koll. Ja. Liksom.
Men Karolina har ju skrivit en bok, Bög, så funkar det. Så kan man ju läsa på lite.
Okay. Ja, din första plats. Min första plats handlar om att ingen relation är som den du drömmer om.
Nej.
Alltså att man målar upp en bild av att så här ser min drömrelation ut. Han ska vara så, det ska vara så här. För det man glömmer bort, det är det att det är två människor i en relation. Det som ofta, eller som jag har gjort fel, jag har målat upp en relation och då har det bara varit jag i den här relationen. Mm. Och sen har den andra personen bara varit en figur som jag har kunnat göra vad jag vill med. Ja. Alltså, ja. Han ska bara falla in i min dröm. Exakt, och man måste komma ihåg att det är två människor som har en vision av hur en relation ska
vara. Ibland fler, som Simon i Bradstone. Det är ju polyamorös.
Ja, titta. Och ett helt fotbollslag. Nej, men alltså det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att måla upp. Och jag märker det på vänner också, fortfarande som har levt länge i relationen. De bara säger, ja, fast så här måste det vara för mig och så här måste det vara för mig. Och det är jättebra att man vet att vad ens värdegrunder är. Mm. Men du kan inte säga att en relation ska se ut på ett visst sätt. Om du ska förvänta dig att det ska finnas en annan person i den relationen.
Nej, man kanske drömmer om en lång, ljushårig svensk. Och så helt står han där plötsligt, en liten, mörkhårig serb.
Titta.
Ren. Dock, det är viktigt, eller hur?
Det är en grej som vi inte...
Den kommer inte nalla på.
Den kommer inte nalla på.
Nej, det är det viktigaste.
Nej.
Ja, men viktigt.
Känner du igen det? Ja, drömrelation, att du målar upp hur någonting ska vara.
Ja, men och det har man också lärt sig under årets lopp, tycker jag. Att man kan aldrig veta vem man faller för.
Nej.
Alltså, så är det bara vem som fångar ens hjärta. Det är någonting som bara, han har bara det. Och sen så spelar det ingen roll vad... Jag tycker allting hänger ihop också, vad du har sagt innan, så här, bara att, för då spelar det plötsligt ingen roll vad han gör. Han kan inte vara elak till och med, men ändå så har han bara, det är han liksom. Mm. Det är någonting i
fast
en som
elak har... får man inte.
Nej, men jag menar bara att det är någonting som en person har som man fastnar vid. Det händer inte ofta, men det blir ju kär hela tiden. Men jag blir aldrig så där kär så ofta, tycker jag.
Nej.
Nej, och när man blir kär, då är det där. Och så måste man liksom typ jobba bort det. För att jag blir alltid kär i straighta, unga, liksom, upptagna killar.
Den är lite svår.
Ja, den är svår. Det är ingen bra fetisch.
Nej, verkligen. Mm. Oj, nu känner jag mig helt uttömd.
Är det så? Du har ju två bullar kvar.
Jag har två bullar kvar.
Hur kan det vara så att du inte har en bulle?
Nej, men jag har ju pratat så mycket.
Mm.
Du, ska vi avsluta med att spela lite musik? Nu ska vi spela den kvinnan som du alltid mobbar mig för att jag lyssnar på.
Kylie Minogue.
Hon har nämligen kommit ut med en jättehärlig låt som heter Magic. Den tycker jag vi avslutar med. Vi säger bara
hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.